Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Avsnittet sponsras idag av mat.se. Skulle du uppskatta lite hjälp i vardagen med maten till exempel? Att få dina matkassar hem till hallmattan gör att du slipper ta med barnen till affären. Dessutom är det klimatklokt att få pengarna att räcka längre. Med koden RULLAVAGN200 får du 200 kronor rabatt på ditt första köp. Börja handla utan kundvagn på mat.se. Avsnittet sponsras av Bugaboo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när du går från ett barn till två. Läs mer och gör promenaden ännu bättre på bugaboo.com/rullavagn. Där hittar du just nu en liten överraskning. Hej kära lyssnare! Du har rullat igång ett nytt avsnitt av Rullavagn-podden och lyssna på mig, Evelina Åkerberg, som är grundare av Rullavagn. Och om du har missat det totalt så hittar du på www.rullavagn.nu bland annat andra föräldravänner att hänga med och hundratals artiklar och guider om livet med bebis. Men åter till dagens avsnitt, för idag, trumvirvel, testar vi ett nytt format här i podden. Det här är nämligen avsnittet då du kommer få godbitar från alla våra säsonger och från typ 70 avsnitt serverade på silverbricka. Och ämnet då? Jo, det är självklart sömn, vilket är det som vi får absolut alla kategorier flest frågor om. Du kommer helt enkelt få höra korta klipp från några av våra gäster med bra att veta grejer om barn och sömn. Vi börjar med svaren på två frågor. Finns det något magiskt knep för att få bebisar att sova? Och varför i hela friden vaknar de så ofta? Det har vi nog alla funderat på en sen natt. Här hör vi psykologen och psykoterapeuten Hanna Fischer som jobbat i många år med att hjälpa barn med sömnstörningar.
Nej, alltså jag skulle säga att det är ganska stressigt. Det finns inte något magiskt knep.
Nej.
Så, utan jag tänker att det är ganska stressigt av alla de här tipsen eftersom det är inte så mycket som funkar över tid. För bebisar utvecklas så himla snabbt. Mm. Eller barn, små barn. Så att det som funkade för några veckor sedan kanske inte funkar nästa vecka. För då är de inne i något nytt utvecklingssprång som de ska ta. Så man kan vara hur duktig som helst med metod. Men faktum kvarstår att små bebisars sömncykler är typ hälften av våra egna. Mm. Så om vi, det kanske inte alla vet heller, att vi har ju sömncykler, alltså både vuxna och barn.
Just det, berätta gärna lite om det.
Ja, men jag kan berätta lite om det. Vuxna, då brukar man säga att det är ungefär 90 minuter som en sömncykel är. Då går man igenom ett antal faser. Och efter 90 minuter, då är man liksom i, då vaknar man mycket lättare när man är uppe i den här lättare sömnen. Och när man är nere på djupsömn, då sover man väldigt, väldigt djupt. Då är det inte så lätt att väcka en. Och för små barn så ligger det, alltså kanske mellan, ja, runt 45 är väl ganska vanligt. Så att när barn precis är uppe i sin mest lättväckta period, då är ju vi samtidigt i vår mest djupa sömnperiod.
Just det.
Om vi somnar samtidigt.
Det förklarar ett och annat.
Det förklarar ett och annat varför det är så himla jobbigt.
Verkligen.
Så alltså att sova hela natten är inte naturligt för barn heller och inte för vuxna. Det är bara att när vi vaknar så där kort, då kanske vi inte ens märker att vi vaknar. Så det kan man ju räkna ut, 45 minuter åt gången. Och sen kanske bebisar eller små barn somnar av sig själva, då märker vi det inte. Men, och det här är ju gjort, alltså naturen har skapat oss så här. För att om vi, tänk, vi sitter på savannen, vi sitter runt en lägereld. Och sen alla går ner i djupsömn hela tiden. Det är ingen som håller koll på elden eller de här farliga djuren som kommer. Utan någon måste ju vara nära lättsömn hela tiden så att någon kan signalera att det är fara. Så att, och jag har till och med hört att vår bröstmjölk också är den är inte så mättande, så att det nästan, den är också meningen att det inte ska vara så mättande så att man ska vakna lite oftare.
Så att man inte hamnar liksom i matkoma.
Nej, och typ inte märker om vi blir överfallna av något farligt.
Utan, just det.
Så att lite sådär att tänka att ett barn ska sova hela natten. Många säger att nej, men mitt barn sover så himla, himla dåligt. Nej, om man känner till de här sömnmönstren så kanske man... Det blir ju som att kämpa mot naturen, slåss liksom mot det som vi är skapta för.
Precis.
Och små barn, jag menar, de är ju så otroligt beroende av oss. Mm. Att de behöver ju kolla till att de överlever ju inte utan oss. Alltså, om man tänker tillbaka i tiden.
Okej, inga magiska knep med andra ord. Även om man kanske hade hoppats på att få höra ett ja på den frågan. Men något som både Hanna och de flesta andra experter inom sömn är överens om är att det hjälper bebisar att sova bättre om de somnar där de ska sova under natten. Här hör vi Hanna förklara varför.
Evolutionen har ju gjort oss så att vi ska ju reagera på förändringar i vår omgivning. Så att om någonting är förändrat så signalerar det ju fara. Oj! Jag somnade på mammas eller pappas eller någon annans bröst här och nu när jag vaknar ligger jag i en kall säng. Mm. Det här kan inte stämma. Då måste jag, då drar liksom systemet igång. Då vaknar jag lite mer kanske än om jag hade legat kvar på det stället där jag somnade. Just så det. Om man går runt och vischar så är det väl bra att när man märker att trötthetssignalerna börjar tillta, att man lägger ner barnet den sista stunden och kanske har en hand på ryggen eller så. Mm. Och att det ändå... Kanske lyfta lite på handen innan barnet somnar så att den får den känslan av att här somnar jag, här vaknar jag, det är tryggt.
Just det.
Så.
Men hur gör man då för att få en bebis som man kanske vaggat i famnen eller burit i bärsele att somna där hen ska sova? Här hör vi psykologen Alexandra Arnberg prata om hur man steg för steg kan närma sig det. Hon påminner också om varför det kan vara bättre att ge upp tidigt när bebisen helt enkelt inte vill sova.
Att man försöker utveckla sättet som barnet kan somna på i takt med barnets mognad och att man tar då gradvisa steg i det brukar vara min rekommendation.
Mm.
Och om man brukar ha det i sele så kan man ju ta utan sele sittandes på sängkanten. Och sen kan man ta sittandes på sängkanten utan att också vagga. Och sen kan man ta sittandes upp i sängen utan att vagga, lite halvliggande. Och sen kan man lägga barnet bredvid sig när man ligger i sängen. Och sen kan barnet ligga helt bredvid sig medan man ligger bredvid för att ta en liten trapp. Hur man kan jobba med att utveckla det.
Mm. Ja, men verkligen. Jag känner att man ofta som förälder lite grann- när liksom det är såna här situationer- att man kommer på något vis till en punkt- där man bara så här- nej, nu bara orkar jag inte en kväll till det här. Mm. Så tar man till ibland ganska drastiska- att nu är det banne mig så här vi ska göra och så.
Ja.
Det gäller ju på något vis kanske som du säger- att planera lite granna- och liksom så här, okej, nu vill vi förändra något. Och verkligen tänka så här, hur skulle vi kunna göra det stegvis? För man ser ju på något vis bara slutbilden, att jag ska sluta med bärselen och sen ska han eller hon ligga där i sängen.
Mm.
Och det känns ju som ett sånt jättesteg ibland.
Ja, absolut. Det är ju viktigt. Och sen kan det vara viktigt också att våga pröva lite grann, exempelvis... att lägga ner barnet när man märker att barnet håller på att somna.
Mm.
Och inte hamna i den här fällan att När man märker att barnet håller på att somna, då är man som allra mest rädd för att göra någon som helst förändring.
Mm,
för då kommer absolut. Det ju kanske vakna.
Ja.
Men man måste ha tillit till att barnet behöver få helt enkelt märka att det ligger själv eller bredvid när det somnar, för att barnet ska lära sig att somna själv. Det har ingen inlärningseffekt för barnet om du lägger ner det när det redan har somnat. För då har
det
erfarenhetsmässigt att ändå somnat.
Medvetna om vad som händer då.
Nej, precis. Nej. Så det kan vara ett tips också, att våga lite pröva. Och sen som du säger, när man är väldigt trött kan man komma till lite drastiska åtgärder ibland. Men där är det bättre att när man märker att man får mycket motstånd, att ganska snabbt ge upp egentligen. Mm. Bryta det där mönstret som man är inne i, om barnet står och hoppar och skriker i sängen och jätteglatt. Man försöker några gånger lägga ner det, men man får samma respons, att faktiskt gå ut i sovrummet. Så att man inte går in i striden. Det är bättre därför att ge upp tidigt när man märker att det här kommer ändå inte gå.
Nej. Vi fyller på med några kloka tankar från Lisa Westerberg, vår BVC-sköterska, på samma tema. Hon poängterar hur viktigt det är att släppa stressen kring att allt ska funka perfekt från början och ha ett lugn i att allt kommer att lösa sig.
Så det finns inget som säger att det måste ske på ett speciellt sätt. Barnet måste ligga själv i sin säng.
Mm.
Så det är det inte.
Mer en tanke vi har som föräldrar, att det är så man ska lära sig att somna.
För det gör ju vi sen, när vi blir äldre. Och när vi är vuxna, och även barn, äldre barn. Och det kommer det här barnet också göra. Och alla barn kommer så småningom somna i sin säng. Även om man kanske har en förälder bredvid sig. Så att det kommer verkligen gå, vill jag få ut till alla föräldrar. Det kommer gå.
Ja.
Men i stunden är det ju lite tröstlöst.
Mm. Men det där var de första stegen i sömnens trestegsraket. Alltså att inse att det är helt normalt att bebisar vaknar ofta. Och att bebisar får bättre förutsättningar att somna om. När de dels får somna där de ska sova, och att de somnar med så lite hjälp som möjligt från sin förälder. Nu kommer vi in på några andra grejer som påverkar sömnen. Jag tänker på sånt där som nattningsrutin, att äta på natten och hur många timmar bebisar egentligen måste sova. Vi börjar med nattningsrutinen. Hanna Fischer förklarar varför det är viktigt med rutiner.
Alltså, de signalerar ju att dagen är slut. Man, även faktiskt för äldre barn och till och med vuxna som har sömnproblem, brukar man säga att det är bra att ha en rutin. Alltså, du betingar det, liksom kopplar den här rutinen till att kroppen känner att nu är det dags att slappna av.
Just det.
Och för barn som lever i något tidsmässigt vakuum, de kan ju inte kolla på klockan riktigt och veta vad som, vad som händer. Utan det är då vet de så här, just det, när det här händer, då brukar det kännas bra, och jag brukar också vakna upptryckt efter det här. Alltså, det blir på något sätt, det är därför rutiner, det är deras sätt att strukturera upp dagen.
Just det.
Och känna sig trygga.
Mm. Ja, men lite mer konkret, en helt vanlig kväll. Hur kan en sån här rutin se ut? Jag vet ju att det finns föräldrar som gör de här enormt komplexa, och andra som inte gör så himla mycket.
Nej.
Vad skulle du liksom rekommendera? Inte kanske bara att man gör, men vad är bra att tänka på?
Ja, alltså jag tänker att det ska vara något som är konstant. Alltså nästan så här ritualistiskt, du vet. Liksom.
Just det.
Och gärna alltså med avslappnade inslag, att man gör samma sak. Alltså barn tycker ju ofta om att läsa samma saga.
Mm.
Så att då kan man ju gärna göra det, tänker jag. Bygga på sånt som barnet tycker om, men som är lugnande. Ja, mina barn har ju varit lite olika där. Ett barn... Ja, när jag försökte bada henne så har det bara blivit mycket mer stoj och liksom aktivitet. Så det har inte varit lämpligt för henne, medan som mitt andra barn det har varit perfekt avslappnande aktivitet. Så det är ju då individuellt. Men vad kan man tänka sig? Liksom, ta på blöja, det börjar väl där kanske. Sätta på pyjamas, man kan ge någon försiktig massage. Många barn, kanske lite äldre, de gillar ju den här, man kan göra den här pizzan. Man kan baka pizza på ryggen. vet när jag man, tar jo, men den är jättegullig ja. Faktiskt. Men man, du vet, man bakar ut degen och så häller man på tomatsåsen. Och sen kom, ja, men, ja, nu visar jag med fingrarna här så att det är kanske svårt för lyssnarna att förstå vad jag menar.
Det ser väldigt mysigt ut. Ja.
Ja.
Ja, men precis. Att hitta lite sådana och där lite typ beröring är ganska bra för att det är lugnande. Och
absolut,
sådär.
Precis.
Bra.
Så, och sen tänker jag att man kan vara en god förebild själv. Mm. Så att man inte går från 100% aktivitet till noll. Utan att man också visar att ja, men det ska vara förknippat med mys. Mm. Ju, att få gå och lägga sig. Och därför så blir det också så här, om man följer väldigt mycket metoder som inte riktigt passar en själv, så tänker jag att det kan bli skevt.
Precis.
Så där, för... Alltså, jag tänker, ja, för vissa där är ju det enda som liksom, de tycker funkar, att man kör någon metod. Men för andra som håller på med, ja, vi kommer väl in på det senare, såna här kanske mer 5 minuters liknande metoder, och känner att de bara, det går helt emot min föräldrainstinkt där jag håller på med. Jag mår jättedåligt, jag nästan gråter själv när jag ska lägga barnet. Barn är ju jättekänsliga för att plocka upp sådana signaler.
Verkligen, superkänsliga.
Och vad ska de då för signal kring det här med läggning?
Mm.
Det verkar vara någonting som är farligt. Min anknytningsperson här signalerar att det här är inte tryggt, det här är inte bra. Liksom. Så jag tänker att det är ju svårt kanske att göra för en själv när man känner att man har massor annat att göra. Men att man ligger bredvid, man liksom ändå försöker njuta av och dofta och ligga nära. Och liksom, istället för den här frustrationen av att liksom, jag måste bara vidare. Går det, liksom, så är ju barn ett fantastiskt verktyg för mindfulness eller medveten närvaro.
Precis.
Så. Men det är ju lättare sagt än gjort.
Jag passar på varje kväll, tar jag en liten power nap medan jag ligger. Ja. Det är jättebra. Så jag är ganska pigg resten av kvällen.
Ja. Ja.
Det gäller ju inte att sova länge bara.
Det funkar ju för vissa, för andra så kan de inte somna sen. Så vi vuxna är ju som barn också. Mm. Vi är så himla olika. Alltså, det är ju det som gör det svårt att säga generellt.
Precis. Så, När det gäller barn och liksom nattningen, ska man gå efter klockan som förälder? Att så här, ja, men varje dag klockan 18.30 kanske, börjar vi med nattningsrutinen klockan 19 i sängen? Eller ska man kika efter de här trötthetssignalerna som jag tycker man läser ganska mycket om, att så här, då gäller det att hoppa på sömntåget och vad tycker du?
Dels det här med sömntåget, det finns inte någon forskning som visar att det finns riktigt sömntåg.
Nej.
Så
tåget har gått.
Ja, men precis. Nej, men det är klart att jag rekommenderar att man letar efter trötthetssignaler. Vadå, att barn börjar gäspa, att man blir lite glansig på ögonen och sådär. Samtidigt så vill man ju att barn ska skolas in i någon bra rytm som passar för hela familjen. Så jag tänkte bara på en... Jo, svaret är egentligen, kolla efter trötthetssignaler främst. Men sen får man ju återigen anpassa då. Om man märker att barnet inte somnar, man försöker lägga det klockan 7, men det somnar inte förrän 9. Skulle jag egentligen hellre rekommendera att man kanske provar, om de sover på dagen, att man börjar lägga dem klockan 9. Och sen liksom successivt backar en kvart per natt istället. För de där 2 timmarna, det är svårt kampen för en förälder att ligga snusa så där medvetet närvarande som just sa. Det funkar så.
Nej, men det går ju inte.
Nej.
Då är man inte så himla mindful i ögonblicket. Nej.
Exakt. Men sen så tänker jag på en annan sak. Det är ju bra att komma in i någorlunda bra rutiner. Men det är också, tycker jag, många föräldrar som säger så här, och så vill man ju sova ut lite på helgen. Och det kanske inte riktigt är att barnen går med på det.
De fattar inte grejen, liksom.
Nej.
Förrän de typ är tonåringar.
Nej, precis. Då. Nej, men så är det egentligen så här, om man ska få in dem i... Det är ju bra för kroppen att ha någon slags regelbundenhet ändå. Mm. Så leta efter trötthetssignaler, men sikta mot att ha ungefär samma tid, alltså oavsett vardag och helg.
Något som vi får många frågor om hit i podden är det här med bebisar som käkar i tid och otid på natten. De allra minsta ska ju förstås få äta så ofta de vill. Men när vet man att det är okej att sluta med amning eller flaska på natten? Och hur 17 gör man? Det hör vi BVC-sköterskan Lisa Westberg prata om.
Men nu säger jag så här, jag tycker att det är rimligt att sluta mellan 6 och 10 månader.
Ja, just det.
Det är en rimlig tid.
Mm.
Och där såklart att beroende på hur mycket man har börjat äta på dagen,
just det,
så kan natten bli olika lång.
Mm.
Så att ponera ett 8-månadersbarn skulle kunna klara sig 10 timmar utan mat. Mm. Men har man inte kommit igång att äta på dagen så kanske det är mer orimligt. Så
precis.
Att det är ju lite beroende
lite
på
hur man kommer igång där på dagen, precis, med vanlig mat.
Exakt. Mm. Mellan 6 och 10 månader är rimligt. Och det är också bra att göra många justeringar innan man är 1 år. För där man börjar bli så himla bestämd.
Då är man van också.
Jätte! Ja, och det är ju det handlar om.
Precis.
Där slår du huvudet på spiken. Det är ju det handlar om, att de är vana vid att äta.
Precis.
Och det är vi som ska hjälpa dem att vänja sig av med det. Den tiden man har, om ett barn säger ammar eller äter på flaska var tredje timme till exempel, att börja förlänga den tiden till 4 timmar istället.
Just det.
Så när barnet vaknar så försöker man vyscha och lugna ner barnet och visa att det inte är dags för mat. Och det kan man göra redan vid 3 månader.
Just så att, och testa liksom.
Ja, precis. Mm. Och sen så här, om det absolut inte går, beror på hur trött man är själv också. Mm. Så att det behöver ju inte, om man är 2 om det här barnet, så är det ju inte specifikt den som ammar som behöver göra det.
Precis.
Utan där kan man ju hjälpas åt. Så att förskjuta den tiden lite grann.
Mm.
Och sen så blir det ändå, sen när man blir lite äldre så blir de där 4 timmarna till 6 timmar istället.
Mm. Just det.
Så förskjuta tiden. Men det här ska ju gå bra också. Man ska ju känna att det fungerar och att det inte är helt utmattande för en själv.
Mm.
Och i sådana fall är man 2 får man ju turas om med det här. Många barn som, om säg att det är den ena föräldern som matar, oavsett om det är flaska eller amning, för det är kanske den som är föräldraledig som matar mest, så kan det vara lättare att sova med den andra föräldern.
Ja, just det.
Faktiskt. Mm. För att man inte ska liksom känna doften eller ha det där invanda att nu ska den här föräldern ge mig min flaska.
Mm.
Så att man byter föräldrar där. Förlänga tiden mellan amning. Där startar man.
Mm.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, att sluta med mat på natten kan minsann vara enklare sagt än gjort. Ett sätt att få lite ordning och reda på dagen och sömnen som småbarnsförälder är att hitta de optimala tiderna för bebisens tupplurer och när hen ska somna för natten. Här hör vi sömncoachen Hanna Bergenkull prata om när du kan börja med mer fasta sovtider.
Från det att barnet är 2 månader ungefär brukar jag rekommendera att det är klokt att införa en sån här mat- och sovklocka. Mm. Ni vet, skalmans mat- och sovklocka. Precis. Att man liksom sätter tider som man strävar mot. Och det vill jag också lyfta ordet sträva mot.
Det lyckas verkligen inte alltid.
Nej, inte prestation.
Mm.
Utan så småningom så går det faktiskt att sätta de här tiderna ganska exakt.
Mm.
Var lite lugna och se det som ett strävansmål. Det ordet använder man ganska ofta som lärare i skolan. Att sträva mot ett mål men inte skynda sig dit utan ha något att sikta på.
Mm. Och på www.rullavagn.nu/somnschema hittar du just en sovklocka som kan anpassas efter din bebis ålder och när ni vaknar på morgonen. Där får du förslag på tider att sträva mot under dagen. Men visst kan man bli lite stressad och fokuserad på att bebisen absolut måste sova ett visst antal timmar och minuter. Jag har själv pratat ganska ofta i podden om att jag med mitt första barn la mycket tid och energi på att få min lille grabb med kolik att sova exakt enligt rekommendationerna, vilket väldigt sällan lyckades. Här hör vi Hanna Fischer igen när hon svarar på en lyssnarfråga om en 3 månaders bebis som vägrar att sova på dagen.
Det här tycker jag är en av de mest stressande sakerna. Mm. Alltså att man säger timmar, alltså det är ju ett spann. Och sen finns det barn som inte sover inom de där spannen heller. I den här åldern är det någonstans mellan 15 och 18. Och här är det ju typ 13 timmar hon får till.
Just det, precis.
Men samtidigt så pendlar ju bebisar mellan vaknet och sömn utan att vi märker det.
Ja, för liksom ibland somnar de när de äter lite. Exakt. Eller sådär.
Ja, och det är likadant med vuxna som har sömnproblem till exempel. Om man väl lägger dem i ett sömnlabb där man registrerar när de sover och inte, så är det liksom alltid att man tror att man sover mindre än vad man gör. För Aha. att det finns liksom perioder som man inte tror räknas som sömn som ändå Just gör det. Så att jag skulle tro, om man säger så här, egentligen nästan kategoriskt, man behöver inte oroa sig för att barn får för lite sömn om de är pigga på dagarna. Det är otroligt ovanligt att barn inte får sin sömn. Det är mer vi vuxna som kanske inte får vår sömn. Barnen fixar till det, de tar den i små portioner, men de får ihop det på något sätt.
Mm.
De barn som inte får tillräckligt med sömn, det kanske är, alltså, då tänker jag mer traumatiserade barn eller somatiskt sjuka barn eller så, som har något stort. Men det låter inte alls så här, utan det låter som att det är ett pigg tjej.
Mm.
Och jag kan säga personligen, jag ringde själv till BVC när mitt första barn som sov jättelite, sov mindre än så här, och fick det lugnande svaret då också att nej, så här är det för vissa barn. Och hon är 9 år och fortfarande lika pigg.
Det är ju jätteskönt att du fick ett lugnande svar, för jag upplever inte alls alltid riktigt, om man hör av sig till sitt BVC och frågar om sånt här, att man får det.
Nej.
Utan snarare att man blir ännu mer stressad kanske.
Ja, precis. Mm. För jag tänker att det finns nästan en kollektiv stress kring sömn i vårt samhälle.
Verkligen.
Och det är samma när man jobbar med vuxna eller äldre barn med sömn också. Att det första är att ge det man kallar för psykoedukation kring sömn. Men så här lång en sömncykel, så här snabbt. Om man har sömnbrist till exempel, så kroppen kompenserar för det och man går snabbare ner i djupsömn då. Den sömnen som är viktig till exempel. Så att det är så himla smart uttänkt.
Mm.
Så att oftast behöver man inte oroa sig för varken sin egen eller barnets sömn. Utan det blir framförallt
är
inte barnets
sömn. Är det viktigt liksom, på något sätt? Jag tänker liksom med barns hjärnor och allt som ska liksom utvecklas och sånt där när de är så här små.
Ja.
Är liksom sömnen på dagen viktig av den anledningen?
Ja, men i och med att de... Alltså det är ju nervsystemet som behöver vila och återhämtning.
Mm.
Så, men, och efter en periods aktivitet ska man vila lite. Och de här, det är ju snabbare liksom, växlingar när man är liten. Mm. Det är därför man behöver sova lite oftare. Så ju mindre barn, desto tätare kräver nervsystemet och återhämtning.
Puh, det var väl skönt att höra det där, eller hur? Precis som Hanna Fischer var inne på här, så kan man ju känna en stress själv som förälder att sova jättegott när bebisen väl sover, vilket inte alltid är så lätt när sömnen är upppackad eller nästintill obefintlig. Här hör vi KBT-psykologen Helga Jonsson Vennedal.
Vi pratade ju återhämtning tidigare, och det är ju så att sömnen är liksom den viktigaste återhämtning vi har, både för hjärnan och kroppen, och det finns många processer som behöver sömn helt enkelt för att fungera. Minne och sån, olika hormonella processer och immunförsvaret, för dem är det viktigt med sömn.
Mm.
Men det som är så fiffigt med sömn är ju att vi inte alltid måste sova ett visst antal timmar, utan att kroppen liksom funkar så att den tar igen förlorad sömn genom att gå ner i djupsömn snabbare.
Okay. Mm.
Så har man liksom inte sovit bra en natt, så betyder inte det att man måste sova liksom fler timmar natten efter, utan man får liksom ett, det kompenseras mer genom att man får då mer av den här viktiga djupsömnen. Så där är också, så jag tycker det brukar vara väldigt viktigt att prata om att vi behöver inte alltid vara så oroade över om vi i perioder får för lite sömn. Och för de flesta, för de allra flesta småbarnsföräldrar så handlar det ju inte om att det är en total sömnlöshet, men det handlar om att man får för lite sömn under en ganska lång tid. Och uppstyckad sömn. Precis. Och det här med att den är uppstyckad, det är klart att det upplevs ju väldigt jobbigt. Att man blir väckt och att man vaknar och så. Men för de allra flesta så är det liksom i sig inte så farligt med den sömnbristen. Däremot så är det ju så att man får de här symptomen på att man blir väldigt trött dagtid. Man kan få svårt att koncentrera sig. Humöret påverkas, man blir mycket mer lättirriterad och kanske också lite mer deppig. Och då kan det ju få ganska stora konsekvenser ändå på så fungerandet.
Där slog hon något på spiken. Just relationen kan ta ordentligt med stryk under småbarnsåren. Och den ibland konstanta sömnbristen gör ju inte det hela bättre. Ganska många frågor vi får handlar om hur slitigt det blir att den som är föräldraledig ska ta alla nätter. Här hör vi Mats Linde, familjeterapeut, svara på frågan om det verkligen ska vara så.
Nej, så enkelt är det ju inte.
Nej.
Så enkelt är det inte. Och jag tänker mig att för det första finns det ingen patentlösning såklart. Utan man får utgå från sig själv och den man lever tillsammans med och göra det som passar bäst. Så är det ju utgångsläget. Det som är viktigast kanske är att tänka på hur olika sömnbehoven är.
Just det, mellan paret.
Precis, vissa klarar mindre sömn än andra. Generellt sett så måste man ju hitta en lösning för att kunna täcka upp för den som är hemma och ta kanske de flesta nätterna. Och jag tror att man måste göra det från början, för det är väldigt lätt att, återigen som vi har pratat om många gånger, att de där rutinerna, mönstren, sätter sig och så rullar det på. Och så blir den andra bortskämd och behöver inte bry sig. Så jag tänker att man försöker hitta ett sätt att fördela det på, och framför allt den som då inte är den som tar flest nätter, att det finns en omtänksamhet. Att man faktiskt läser av den man lever tillsammans med, den som är ens käraste. Att man kollar upp, men du ser trött, ska du inte gå och vila lite nu? Man kan inte tvinga någon att gå och lägga sig och vila. Nej. Men kanske bara känna respekten och gå och göra det. Och sen att man också fördelar på ett vettigt sätt. Helgerna tar jag om det nu funkar bäst, eller varannan natt. Att man hittar. Livet ska fungera, arbetet ska fungera, det som inte är arbetet i hemmet. Även om inte det är det viktigaste, utan det som är barnet är viktigast tycker jag fortfarande, så måste det funka. Och så får man hitta lösningar på det här. Men ärlighet, var ärliga mot varandra och säg som det ligger till. För att ingen vinner på att den andra kör slut sig.
Nej. Men hur 17 gör man då för att slippa konflikter under de här intensiva åren mitt i sömnbristen och blöjbytena? Här ger Mats ett konkret tips.
Då skulle jag vilja att man hade, om man inte har det så skulle man kanske börja med det då, att man har en tid man avsätter varje vecka där man stämmer av. Vad var bra, vad var dåligt? Kanske första då kvarten. Jag blev ledsen när du sa, när du gjorde. Eller jag upplevde så här. Och att det är det här tala, lyssna som vi kallar det. Att man, den som talar får tala färdigt och den som lyssnar får sen möjlighet att säga, uppfattar jag det rätt, du tänker så här. Så att inte man skjuter på varandra.
Nej.
Det är mitt tips. Och dessutom skulle jag vilja att man lyfter det som, man går inte på varandra utan man är rätt så man är omtänksam i sitt sätt att lyfta det. För man vill ju ändå ha en god relation.
Mm.
Det är ju det. Men man måste också vara tydlig och ärlig.
Precis.
Och vågar man inte vara det, och det, tyvärr är det väldigt många som inte är det, så är det ju inte jättebra egentligen. Utan man måste våga vara ärlig i en relation.
Mm.
Annars är det något tassande.
Precis.
Så är det.
Också jättebra med den här kvarten. Dels att saker och ting inte hinner liksom byggas på för lång tid. Också så får man får öva sig lite på det där. Med att både lyfta det som har varit jobbigt men också det som har varit bra.
Och då inser man, tror jag, att en kvart, det är väldigt lite tid. Men en kvart är ganska mycket tid också.
Ja.
Och att just hålla på ramen, som du säger, som jag är noga med. Att man sätter nästan igång en klocka och när det närmar sig en par minuter kvar så kan den ringa. Så vet man, nu har vi 2 minuter kvar, hur avslutar vi det här?
Precis.
Mm.
Nu Nu kommer vi in på ett annat ämne som vi får många frågor om, nämligen olika typer av sömnmetoder där bebisen får skrika ett visst antal minuter eller ska tränas i att somna ensam i ett rum utan sina föräldrar. Louise Alin är psykoterapeut, barnmorska och har en specialutbildning i barn- och ungdomspsykiatri. Här hör vi henne prata om varför hon tycker att man absolut ska fundera ett extra varv på strikta sömnmetoder och hur de uppfattas av ett litet barn.
Alltså vill man ha en riktigt trygg unge, och trygga barn, de somnar när de är trötta och vaknar när de har sovit klart, de äter när de är hungriga och de kissar när de är kissnödiga. Sen är det inget mycket mer med det. Mm. Vad är då en trygg, liksom, trygg bas för barn? Vad är det? En trygg bas för barn, det är att man är sedd, älskad, hållen, pussad och kramad på, uppmärksammas, korrigeras, hålls lite innanför ett staket när det gäller fostran. Ja, fast i vår familj ser det ut så här. Och mamma och pappa leder och du lyder och följer med, för så måste barnets liv se ut. De har ingen som helst möjlighet att ta ansvar eller överblicka. Att göra val är inte ens möjligt på många år när man är liten. Och så vidare och så vidare. Så vi är ledarna och barnen är följarna. Och hur blir man trygg? Jo, man blir trygg när man blir alla de här sakerna. Mm. Att man är både gränssatt och gränslöst älskad och sedd. Det finns två uttryck som jag tycker är fantastiska runt barn. Och det är att mamma ser dig, pappa hör dig, mamma ser dig. Vi har koll på dig. Mm. Det skapar trygghet. Att dana ett barn, att fostra ett barn och härda ett barn och tvinga ett barn och makrostyra ett barn och stoppa ett barn. Alla de där funktionerna som kanske man förr i världen trodde skulle ge en stark vuxen skapar bara otrygghet och låg självkänsla. Mm. Kritisera ett barn, nedvärdera ett barn, styra ett barn bortom det rimliga. Nedvärdera barn är liksom, det är verkligen våld i deras värld. Och de tappar självkänslan och de orkar inte någonting att liksom rätta upp sig själva i vissa åldrar. Orkar inte barn, de klarar inte det. Utan om mamma och pappa är som gudar för dem, upphöjda enorma personer och individer som alltid vet bäst och gör rätt. Och det är som gudaliknande människor då, i de här föräldrarna. Mm. Så när de sviker eller attackerar så kan det inte hända barn och värre. Det ger otrygga barn. Men jag hör fortfarande i nutid människor som tycker att man måste liksom tukta barn. Annars blir de inte självständiga. Mm. Mm. De blir inte självständiga, de kommer att göra sig ensamma. Det är det enda som händer. Så att om en unge har svårt att sova en period, då tror jag att det är en jättebra sak att tänka sig att erbjuda. Mamma ser att du inte riktigt kan somna själv här, det verkar inte gå så bra just nu. Skulle du vilja sova in hos mig? Mm. Backa, gå med dem. De tar 3-4 steg framåt utveckling, plötsligt backar de 6. Och då är det något som händer, någon utvecklingsfas. Gud vet vad, ni kan inte få svar på allting. Man kan absolut inte kartlägga allting som händer barn. Vissa saker fattar man, men inte allt. Men ungens beteenden kan man alltid göra någonting åt. Gå tillbaka lite. Vill du att jag ska mata dig, älskling? Du ser så trött ut ikväll. Alltså, gå in i den lilles omsorger. Kläder, mat, pyssel, kroppen. Och vänta ett tag och se, vad händer om vi gör så här nu då, när han vill sova hos oss? Ja, men han kan väl sova hos oss då? Han är för stor och det går inte, och våran säng och det är för trångt. Och ja, sätt in en liten turistsäng, får vi se vad som händer.
Men jag tror att det här som vi var lite inne på förut, att så här, ja, men om vi gör så nu, då kommer det allt, eller då kommer de förvänta sig att de alltid ska få sova här. Och, eller jag tycker jag hör det mycket.
Ja, absolut. Jag känner väl i alla fall 4-5 väninner som när vi var unga och hade premenstruella faser kunde regredera till en ålder av -0 år och bete sig som man inte trodde sina öron när man satt och pratade med dem. Mm. Alltså vi alla människor är trygga, starka, framåt, rädda, oroliga, introverta, backa. Ja. Så håller vi på hela livet. Och så fort man blir lite otrygg så måste man hem till gamla tassemarker där man känner igen sig. Och det betyder att man regredierar helt enkelt.
Just det.
Och det kan man väl få göra?
Ja.
Nej, det verkar inte så. Barn ska gå som ett spjut i sin utveckling bara och inte ha några konstigheter för sig.
Ja. Men, kravfyllt. Så för att sammanfatta. Sova hela natten, kuren.
Glöm Anna Wahlgren, glöm det är det viktigaste.
Den här femminutersmetoden som jag ändå hör många som också frågar oss.
Då var ungen färdig för det.
Ja, men också nej till den. Eller?
Ja, det är nej till allt som Anna Wahlgren har kommit upp med i hela världen för mig. Ja. Därför att jag väger in hela hennes så kallade arbete.
Mm.
Men det är klart att jag inte kan säga nej till metoder eller nej till femminutersmetoden heller. Men jag tycker att det är bra innan man går in i metoder att gå till sig själv och tänker så här. Nu vill inte den här ungen somna på kvällarna. Vad håller jag på med? Mm. Är det något speciellt som vi håller på med nu? Har vi det extra oroligt just nu? Finns det anledning för barnen att bevaka oss just nu? Ja, vänta nu. Vi är ju jättestressade för ekonomin och bla 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 bla. Och då vill alla krypa ihop med varandra istället. Och ändra lite på era egna rutiner en period istället för att en fyraåring som vet att han har ett lejon under sängen ska kunna somna själv.
Mm.
Ja, då kan man ju förneka detta lejon eller också kan man gå in och säga okej, ska vi ta en filt till honom här och lite kudde, går det bra då?
Mm.
Ja, kanske det. Alltså, lite fantasi, lite så. Tänk att det är någonting som händer med honom nu. För 2 månader sedan hände det något med mig när jag inte fick den lön jag hade trott att jag skulle kunna förhandla mig till på jobbet. Så kunde jag inte sova på nätterna. Bla, bla, bla.
Ja.
Alla kan hitta sina egna Sherlock Holmes.
Mm.
Och barn kan inte gå på räls. De har perioder precis som alla andra. Mesta perioder som de har förutom sina egna utvecklingspsykologiska perioder, det är att de följer föräldrarnas mående.
Just det. Mm. Det är verkligen
när
så.
När ni kommer hem och är jätteglada, vackra, hela, rena, rika och bara vill leka med era barn, inte vet jag när det händer, men om det händer. Då ser ni inte röken över ungar.
Nej.
Då susar de runt med andra och kompisar. Och de ska göra det och nej, mamma, inte nu. Och
är
ni oroliga och rädda och bekymrade, då sitter de uppe på halsen på er.
Precis.
Och bevakar er.
Ja, de där dagarna när man gärna skulle vilja ha lite space.
Att de lekte
kanske
lite själv.
Ja, så är det verkligen.
Men så funkar inte flockdjur.
Nej. Det här, mina vänner, var dagens Best of Sumn-avsnitt från oss på Rullavagn-podden. Hoppas att du har fått med dig några godbitar att fundera vidare på. Man kan väl konstatera att det är kämpigt under barnens första år med sumnen. Men när får man sova igen? Lisa Westberg får avsluta dagens avsnitt. Och jag skickar med ett håll ut, alla kära lyssnare. Ni kommer förhoppningsvis att få sova igen.
Så när man sover en hel natt, jag vet inte, väldigt olika. Många barn sover bra från 2 års ålder.
Mm. Det var ett svar. Det var det peppande svaret.
Jajamän.
Dagens avsnitt sponsrades av mat.se och Bugaboo.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.